And ladies and gentlemen, the best is yet to come.
There's not a single thing beyond our capacity.
Law and order.
The country is crying out for leadership.
Fake, disgusting news.
He thinks division helps him.
We're going to defeat Sleepy Joe Biden.
I said if we were in high school, I'd take you behind the gym and beat the hell out of him.
Ja, varmt välkomna till USA-podden avsnitt 275. Det är tisdag den 27 oktober 2020. Klockan är 14.05 och det är idag exakt en vecka kvar till valdagen. Gina Lindberg, hej!
Hej Sara!
Var är du?
Jag är i Washington. Jag är på väg till en vallokal som öppnar här om en liten stund. För att idag är det första dagen för tidig röstning här i Washington. Och de ska öppna hockeyarenan.
Oj, Washington den där Capitals stora hemmaarena. Capital One.
Exakt. Den kommer bli vallokal, så att jag ska bege mig dit om en stund.
Mm-hmm. Och vad tror man? Kommer det vara, för det har ju varit ett otroligt drag i förtidsröstandet. Kommer det bli likadant i huvudstaden?
Det vet man inte, men det verkar ju som att engagemanget för att gå och rösta är jättestort. Och många vill också undvika det här med trängsel på valdagen, så att jag gissar på att det är mycket folk även vid Capital One Arena.
Mm. Fernando Arias, hej!
Hallå Sara, hej!
Var är du idag? Är du på en flygplats eller på tåg mellan olika flygplatsdelar?
På ett hotell den här gången i Lansing som är Michigans huvudstad. Vi ska göra en utesändning i Studio 1 här idag.
Och Trump ska väl dit också idag?
Trump ska hit idag också, det ska han, absolut. Klockan 2 lokaltid kommer han hit och talar inför sina anhängare.
Och då infinner sig frågan, är det du som följer Trump eller Trump som följer dig?
Det är den stora frågan, vi vet inte riktigt ännu. Vi får se om vi får svar idag.
Men du har lämnat in dina resplaner till Vita huset i alla fall.
Det har jag, det gör jag alltid.
Så att alla möjligheter är öppna. Hörrni, som sagt, nu har de två kandidaterna till presidentposten exakt en vecka kvar att kampanja på. Och både Biden och Trump jobbar på intensivt med sina väldigt vitt skilda kampanjer. Trump vid en landningsbana till Air Force One i olika delstater, alltid med tusentals entusiastiska anhängare. Biden på sina små evenemang, inte så sällan på parkeringsplatser där hans anhängare sitter i sina bilar eller möjligen står utanför i munskydd. Vi ska höra lite från de senaste dagarnas kampanjande först.
Yesterday, while he's telling us everything's all right, we saw the highest number, 85,000 new cases in one day since this pandemic began.
99.98% of those under the age of 50 recover, and most recover very quickly. But Biden wants to keep them locked down in their homes while letting rioters and looters run wild. He goes to China, the family makes a fortune. He goes to Ukraine, his son gets put on a board for $183,000 a month. How about Russia?
Now we find out Trump has a secret bank account in China. He's paid 50 times more in taxes in Beijing than he's paid in America.
He's against oil. He's against guns, Second Amendment, and he's against God.
He handed out $1.5 trillion in tax giveaways to the wealthiest families in the nation and the corporations.
Ja, så där har det låtit, Gina. Hur är läget då, med en vecka kvar?
Läget är väldigt spännande. Det är fortfarande en tydlig ledning för Biden i de landsomfattande mätningarna, och han leder i de flesta vågmästarstater, men det står ju och väger på flera håll. Florida till exempel, otroligt tajt och jämnt. North Carolina väldigt jämnt. Och det är väldigt intressant att titta nu på deras olika taktik, vart de åker, vilka delstater de åker till. Joe Biden är på offensiven, inte på så sätt att han har stora valmöten, för det är fortfarande väldigt små och glesa valmöten. Men det är intressant att han åker till Georgia idag. Sydstaten Georgia som ständigt röstar republikanskt. Och det här tyder på att han känner sig ganska självsäker. Annars skulle han väl kämpa i Pennsylvania och Michigan just nu. Men han åker till en republikansk delstat där han kanske tror att det faktiskt kan bli demokratisk majoritet.
Mm. Fernando, där får vi väl konstatera direkt att han är en knapp vecka efter dig i sitt resschema, för du var väl i Atlanta i förra podden?
Ja, där är han lite sen. Han får snabba på om man ska hänga med.
Ja. Du, Fernando, vi hörde ju här i det här ljudkollaget, alltså de trappar ju upp tonläget om det nu går, så gör de ju det. Vad har det för betydelse?
Alltså, jag tycker att det här tonläget, jag tycker att det syns lite överallt. Man ser också många politiska kommentatorer på olika kanaler och i tidningar som är tvärsäkra att just de har rätt. Beroende på vilken ledarsida man tittar på så kan man få en helt tvärsäker analys på att antingen Biden eller Trump kommer vinna, oavsett vad opinionsmätningarna säger. Det är alltså väldigt lätt för olika anhängare att hitta bevis för sin egen ståndpunkt i det här. Å ena sidan finns det ju de som säger att opinionsundersökningarna talar ett tydligt språk. Det som Gina var inne på, att de pekar på att Trump förmodligen har en väldigt smal väg om man ska kunna vinna valet. Ta Florida till exempel. Om man ska tro de modeller som finns så måste Trump vinna i Florida. Annars blir det väldigt, väldigt svårt för honom att vinna valet. Medan det finns väldigt många andra vägar för Biden. Men å andra sidan så ser jag vissa kommentatorer på högerkanten som säger att det här kommer bli en liksom seger för Trump. Och att det är opinionsmätningarna som är fel ute, att man inte får med alla väljare. Men, och jag möter liksom samma saker när jag pratar med väljare runt om i USA. Både demokrater och republikaner som är oroliga, eller demokraterna är ju oroliga medan republikanerna är optimistiska. Demokraterna säger att opinionsmätningarna inte visade speciellt rätt förra valet, tycker de, och att man fick en chock då, och man är rädd att få samma chock den här gången. Och republikanerna säger att nej, men det kommer bli en repeat på 2016. Så där möts det här polariserade landet i att man inte riktigt tror på opinionsmätningarna.
Mm. Vi ska komma tillbaka till de där mätningarna. Men Gina, alltså, budskapen då? Har de några budskap som är tydligare än andra?
De senaste dagarna har ju Trump kört väldigt mycket med att han tycker att medierna, fake news, överrapporterar coronakrisen. Och hans budskap till publiken är: var inte rädda, det här är inte så farligt. Och han fortsätter säga att unga, de flesta som smittas nu är unga, väldigt många klarar det här bra, jag har överlevt covid och så vidare. Så att han tonar ner coronakrisen så mycket han bara kan, och har också börjat prata om att läkarna överrapporterar fall och så vidare. Så att det har varit väldigt upptrappat tonläge på den fronten från Trump. Och samtidigt ser vi Biden som av att synas med munskydd, av att prata om allvaret i coronakrisen. Vi är verkligen inte på väg ut, vi är mitt i den. Det behövs en annan strategi och så vidare. Så att det här att coronakrisen både dominerar och kanske avgör det här valet, det märks allt tydligare i retoriken från båda. Det är väldigt mycket fokus på corona.
Du, Gina, i en intervju i söndags så sa ju Trumps stabschef att Vita huset inte kommer kunna kontrollera coronaviruset. Det där har ju fått jättemycket kritik från demokratiskt håll.
Precis. Där har ju demokraterna sagt, vad var det vi sa? Det är det här vi har anat hela tiden, att Trumps Vita huset har inte kontroll över situationen, utan de vet om att riskerna är väldigt stora och så försöker de tona ner dem utåt. Meadows, alltså stabschefen, har sagt att det var inte så han menade. Han menar bara att de har en strategi, men att det är väldigt svårt att veta vart pandemin tar vägen och så vidare. Och dessutom så låter retoriken fortfarande så från Vita huset att man talar mycket om att det här är Kinas fel och Kina-viruset. Så att det är olika fokus, olika verklighetsbeskrivning hela tiden när de talar om pandemin. Och det är väldigt tydligt när man träffar Trump-väljare respektive Biden-väljare, så har Biden-väljare munskydd på sig, gör en poäng av det, och Trump-väljare har i vissa fall när jag intervjuat Trump-väljare blivit provocerade av att jag har haft munskydd. Så att jag har tagit av den när jag har gjort intervjuer för att inte verka avskräckande, för det blir som en politisk markering. Och det är väldigt tydligt när man reser runt, tycker jag, att det är så med munskyddspolitiken.
Ja, är det din bild också, Fernando? Jag tänker, alltså de Trump-väljare du möter, landar det bra det här att Trump nu säger att vi har rundat hörnet, alltså att coronan har vänt och vi går mot ljusare tider?
Ja, de vill ju gärna tro på det Trump säger. Och jag tycker det är intressant det här hela i diskussionen med Mark Meadows, Trumps stabschef, och vad han egentligen sa. För mig så var det tydligt vad han ville säga. Att han ville ju ungefär säga samma sak som Trump sa på debatten. Nämligen att det här är någon slags grej som alla drabbas av i alla länder. Och att det här inte är någonting som han kan göra någonting åt. Dels precis som Gina säger att det kommer från Kina, men dels också att det är ett virus, att det är naturen som har sin gång på något sätt, och att det var det som liksom Meadows ville få fram. Det är svårt att kunna kontrollera naturen på det sättet. Det som också jag tycker man möter bland väljare, och som man också ser i opinionsundersökningar när det gäller vilka frågor som väljare tycker är viktiga, så är det ju sjukvård och ekonomi som är längst uppe där. Och där ser vi också att de två kandidaterna har olika förtroende beroende på vilken fråga det är. Där Trump har mer förtroende gällande ekonomin, och där Biden har mer förtroende gällande hanteringen av coronaviruset. Och det är ju det här de två kandidaterna försöker använda. Biden försöker prata om hur han ska hantera corona och smittspridning, medans Trump försöker säga att nej, men det här är ju ingenting som man kan göra så mycket åt, mer än att vi har en plan för det, men framför allt är jag den som kan få ekonomin på fötter igen. Så man ska nog också läsa in det i de olika tongångarna som vi ser från de två kandidaterna.
Gina, Trump har ju delvis velat skifta perspektiv från det negativa med coronan till den här Hunter Biden-historien. Har den fått något fäste i debatten egentligen?
Den har fått fäste i Fox News och i Trump-vänliga medier och i Trump-vänliga kretsar på sociala medier, absolut. Men den har inte fått fäste i övriga medier, och det gör att det blev lite svårt i senaste debatten, till exempel när Trump gick igång och anklagade Joe Biden för korruption och de här att han ska ha gynnat sonen ekonomiskt på olika sätt. Då blev det en sorts signalord och buzzword som används väldigt mycket i Fox News-program, men som man inte hör i CNN eller i CBS eller ABC eller i andra kanaler. Så att för en del av väljar kåren tror jag att det där blir ganska svårbegripligt vad det handlar om, medan Fox News tittare tror på de här anklagelserna. Och de senaste anklagelserna kom ju från New York Post och andra medier som har försökt granska de här anklagelserna, har haft svårt att bedöma sanningshalten i det, och därför har det inte fått så stor spridning.
Det som det här också bidrar till, i och med att andra medier som CNN och MSNBC, eller för den delen New York Times och Washington Post, inte skriver om det här, det är ju att Trump får bränsle när han också driver narrativet om att det handlar om fake news och att medierna är jäviga mot honom, att de inte vill kritisera hans motståndare. Så när de medierna säger att de inte kan bekräfta det här och att det är därför man inte skriver eller gör artiklar om det, som till exempel New York Post eller Fox News gör, så blir det också en del av Trumps politiska budskap som vi har sett honom använda under hela sin tid i Vita huset, men som blir ännu tydligare nu då under valkampanjen.
Fernando, jag tror det var i P1 morgon i morse som vi kunde höra ett inslag som Cecilia Schavar hade gjort med olika väljare, och där var det bland annat någon som sa att han hade fyllt på sitt vapenskåp och ammunition utifall att det skulle bli våldsamheter efter valet. Är det där någonting, det var ganska mycket prat om det för ett par veckor sedan, är det där någonting som det talas om fortfarande?
Absolut, det är det. Man pratar med väljare och båda sidor är oroliga för det. Det är svårt att liksom hitta en bra balans i det här. Jag vill inte överdriva det samtidigt som man fortfarande måste kunna tala om att det finns en oro om det. Även om vi, liksom, vi vet ju inte facit än hur det kommer att bli. Men jag har för mig att vi nämnde det här i förra podden, så pratade vi om en organisation som heter International Crisis Group som tittar på våldsamheter runt om i världen i olika länder. Man försöker analysera riskerna för våld i länder till exempel som Somalia eller Afghanistan. Och för första gången har man alltså riktat sitt fokus mot USA. Det sa man för några veckor sedan. Och vad man pekar på då i sin analys är dels att man har två stycken sidor som, om man förlorar valet, inte kommer acceptera det, eller så kommer man tro att den andra sidan har gjort eller vunnit valet på ett sätt som det inte har gått rätt till. Man pratar också om vapentillgången i USA som såna här riskfaktorer. Så det är inte bara en oro som finns här, utan även analytiker som har erfarenhet av att kolla på det här tror att det kan, i varje fall i begränsad form, utbryta våldsamheter, om, framförallt då om det blir ett väldigt jämnt val.
Mm. Gina, är det några platser som man ska vara extra uppmärksam på, eller liksom var tror man att det här våldet skulle kunna bryta ut, eller finns det inga sådana prognoser?
Jag tycker det är intressant när man pratar med väljare, för att de flesta väljare jag har pratat med tror att våldet kommer bryta ut från den andra sidan. Väldigt många tror att det kommer bli oroligheter, det kommer bli våldsamheter, men det är motståndarsidan som kommer stå för det våldet. Och det där är ju svårt att säga om de spekulationerna stämmer. Jag kan bara säga att här i Washington till exempel, jag tror aldrig jag har varit med om under alla mina år i Washington så stora avspärrningar som det är just nu kring Vita huset och nere på The Mall. Det är nya avspärrningar varje dag med kravallstaket, höga stängsel runt hela Lafayette Park, parken framför Vita huset, även nedanför Vita huset ner mot The Mall. Otroligt mycket poliser. Och på ett sätt som visar att man i alla fall förbereder sig på att det skulle kunna hända något kring valnatten till exempel. Och sen när det gäller det här med vapenförsäljningen, så är det bara att titta på siffrorna, att vapenförsäljningen har ökat enormt mycket. Försäljningen av ammunition har ökat enormt mycket. Och det skulle kunna bero på två saker. Dels att folk helt enkelt vill vara förberedda om det skulle hända någonting och kunna försvara sig, som de brukar säga. Och det andra är att de som är för rätten att bära vapen är oroliga för att om Biden vinner valet så kommer det bli svårare att köpa vapen och ammunition, och då vill man hamstra i förväg. Det var precis likadant när Obama vann 2008. Då slog vapenförsäljningen i taket fullkomligt för att folk hamstrade för säkerhets skull. Sen blev det ju inga större förändringar, men ändå.
Mm. Fernando, du har inte läst någonting, eller det pratas inte någonting om speciella orter som, alltså där det tidigare har varit sammandrabbningar, som Portland eller Seattle eller Kenosha, att man är specifikt orolig där?
Inte vad jag har sett, nej. Jag har inte läst någonting om det. Men just i den delstaten där jag är, där har det ju varit, i varje fall, vi har fått bekräftat att det har varit en grupp, en extremistgrupp, som ju ville kidnappa guvernören här, Gretchen Whitmer, i Michigan, att ta henne från hennes semesterbostad. Vilket delvis då beror på den polarisering som finns i USA just nu. Det handlar ju om att Gretchen Whitmer har varit en av de guvernörer som har infört restriktiva lagar och bestämmelser gällande vilka som får ha öppet i spåren av coronapandemin. Och det har fått många inom på högerkanten att tycka att man går alldeles för långt i sitt maktutövande. Och det var bland annat motivationen till att man ville kidnappa henne. Så det är i varje fall någonting som det pratas om här i Michigan när man pratar med väljare. Just när man pratar om oron för våld, så pekar man ofta på det som redan har hänt här.
Mm. Vi hörde dig, Gina, säga att Biden nu kampanjar på lite otippade ställen som Georgia, där han då kanske bedömer att han dels har en chans, dels att det skulle vara ganska säkert att han vinner några av de här swing statesen. Å andra sidan så kampanjar tydligen Trump i Nebraska. Varför gör han det? Det brukar inte räknas som någon swing state.
Verkligen inte. Det är också jätteintressant. Och Nebraska är en av... Alltså alla delstater i USA utom två har så här vinnaren tar allt system i valet. Men det är två som inte har det. Det är Nebraska och Maine. Och Nebraska brukar rösta republikanskt, men det finns ett distrikt där, en elektors röst som skulle kunna gå till demokraterna. Och det är därför Trump åker dit. Och det tyder ju på att han är rätt mycket på defensiven. Alltså att om han tycker att det är viktigt att ägna en halv dag åt att sitta och åka till Nebraska för en elektors röst, då kan man tolka det som att det är en viss oro i kampanjlägret.
Men alltså
och istället så ser vi då Biden som åker till de här, är lite mer på offensiven och åker till delstater som republikanerna brukar vinna.
Men man kan väl inte ändå, det är väl att tolka det för hårt och tänka att Trump har redan liksom tänkt att han har förlorat de här swing statesen där det är så jämnt. För då har han ju ingen chans.
Nej,
alls.
Det tror jag verkligen inte. För han, nej, och han åker ju runt, han är ju, han har ett fullkomligt furiöst tempo just nu. Han gör ju 3 valmöten om dagen, och det var likadant 2016, att han hade ett enormt tempo och energi på slutet, och det har han nu också. Så han är ju också i Pennsylvania och i Michigan där Fernando är, och Wisconsin. Men att han tar sig tid att åka till Nebraska tycker jag är intressant.
Mm. Fernando, intressant är ju också den här elektorsmatematiken och spelteorierna kring de här elektorerna. Du sa ju nu att de flesta republikaner menar att Trump måste vinna Florida för att vinna valet. Men tänk om han förlorar Florida men vinner alla andra swing states, då vinner han ju valet ändå. Varför kan de inte tänka så lika gärna?
Därför att det är ju mycket jämnare i Florida. Man måste ju kolla på opinionsmätningarna också. Han ligger mycket längre eller långt efter i de andra vågmästarstaterna. Så det skulle mycket mer till för att han skulle kunna vinna där. Om han däremot förlorar Florida så verkar Bidens väg till en seger vara mycket mer sannolik, men också för att Biden, som jag försökte gå in på och som du också är inne på i din fråga, alltså det finns flera vägar för honom, flera vägar än vad Trump har, och det är framförallt det man liksom riktar in sig på när man har den analysen. Mm.
Gina, till exempel då, en sån där väg som man pratar om, det är ju, Hillary Clinton förlorade ju 3 tidigare demokratiska delstater uppe i norr och i Rossbältet, Wisconsin, Michigan där Fernando är just nu och Pennsylvania. Räcker det med att Biden återtar en av dem eller måste han vinna alla 3?
Oj, nu måste jag ha kartan och matematiken framför mig för att veta det.
Ja, och det är ju också i förhållande till hur det går i övriga delstater. Hur så det är en ganska dum fråga.
Precis. Det man kan säga är ju att det är ju en vågad taktik att inte satsa helhjärtat på dem just nu. Därför att det var det Hillary Clinton också fick kritik för. Att hon var lite självsäker på slutet och skippade de här viktiga delstaterna. Hon var inte särskilt mycket i Wisconsin på slutet till exempel, utan tog Wisconsin för givet och satsade istället, precis som Biden gör nu, på lite vågade delstater. Och det är det mycket diskussion om här nu bland bedömare. Att är det så att vi ser en upprepning av 2016 här? Att Biden är lite för styv i korken och åker ner till Georgia istället för att satsa på de här viktiga rostbältestaterna som du säger, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. Är han verkligen så säker på dem?
Mm. Vad säger du, Fernando?
Ja, men jag skulle vilja säga det här att just det är en jätteintressant parallell det här med vad som hände för 4 år sedan här i Michigan. Och först och främst så har Gina rätt i att det är ju väldigt offensivt från Biden-kampanjen att åka till Georgia, och man skickar Kamala Harris till Texas också till exempel. Bara en sån sak. Men i Michigan så förlorade Hillary Clinton med 10 704 röster, om jag kommer ihåg rätt. Det är 0,23 procentenheter. Det är alltså nästan ingenting, skulle man kunna säga. Och det berodde framför allt på... Det berodde på flera saker, men en stor del handlade om att i förorterna norr om Detroit så gick inte de demokratiska väljare ut som brukar rösta i presidentval. De röstade inte. Valdeltagandet var väldigt lågt i en region där det brukar vara ett väldigt högt valdeltagande. Jag tror att Biden-kampanjen räknar med att det kommer inte bli en repetition av det i det här valet, vilket gör dem lite självsäkrare. Därför att bland annat så var ju Clinton inte en speciellt populär kandidat. Biden är mer populär om man frågar om väljare om de har negativa eller positiva känslor gentemot en kandidat, så vinner Biden där ganska klart. Så det är nog en del av den här förklaringen, men samtidigt, precis som vi har diskuterat här, så är det ju många som säger att det är vågat, att det här kan inte Biden förlora. Jag tror, för att svara på din första ursprungliga fråga, liksom, det går inte att säga rakt upp och ner ja eller nej på att om Biden bara kan förlora en av de här staterna. Det beror ju på hur det går i alla andra stater. Men om man förlorar en av de här staterna, Michigan, Wisconsin eller Pennsylvania, eftersom väljarbeteendet ser ganska lika ut i vissa avseenden, i vissa viktiga avseenden i varje fall, så skulle ju det kunna indikera att det inte kommer gå så bra i de andra staterna heller. Det är väl framförallt det i så fall som skulle tala för negativt för Biden om man förlorar någon av dem.
Mm. Ska bara påminna om varför vi pratar om de här vågmästarstaterna. Det är ju delstater som ibland kan rösta till republikanska kandidatens fördel, ibland till demokratiska kandidatens fördel. Och eftersom man i de allra flesta delstater tar vinnaren hem allt, alla elektorer, så är det därför det här är viktigt. Gina, alltså de här vågmästarstaterna som då just nu verkar vara en 5, 6, 7, 8 stycken. Om man bara har börjat känna en viss matthet redan och bara orkar hålla koll på Nej. En enda, vilken ska man välja då?
Det är inte okej att känna matthet redan.
Nej, alltså jag säger inte att jag gör det. Jag bara ställer frågan.
Nej, det är bra. Nej. Håll ut, det är en vecka kvar. Ja. Men om man bara ska välja en, då skulle jag välja Florida. Därför att Florida är så... Dels är det så många elektorer, det är så stort och viktigt på det sättet. Det är otroligt jämnt och det är alltid en delstat som historiskt har wobblat fram och tillbaka och avgjort flera val. Och det mest kända exemplet är ju för 20 år sedan när Al Gore och George Bush kämpade in i det sista där i 37 dagars röstomräkning efter debaclet i Florida, och det slutade med att George Bush vann efter beslut i högsta domstolen. Så Florida är både symboliskt och faktiskt väldigt, väldigt spännande, tycker jag.
Mm. Jag tror du skulle säga, för Florida är en delstat där det finns både stränder och palmer. Men det sa du inte.
Ja. Och apelsiner.
Apelsiner.
Och pensionärer.
Ja, väldigt mycket pensionärer. Mm. Och framförallt så kommer Sveriges Radio skicka dit Fernando Arias under valdygnet. Det är väl ett tecken så gott som något att det är Florida vi ska hålla koll på. Fernando, har du någon annan åsikt här om vilken vågmästarstat man ska hålla koll på?
Nej, men jag håller ju med Gina såklart. Men om hon redan har tagit Florida så kan man ju i så fall nämna Pennsylvania som vi varit inne lite och nosat på. I Florida finns det 29 elektorer. I Pennsylvania finns det något mindre, men ändå många. 20 elektorer, så det är fortfarande en väldigt viktig delstat. Och säg att Trump vinner Florida, då blir nästa delstat som man ska hålla ögonen på ordentligt Pennsylvania. För där måste han återigen nästan också. Det är är en väldigt smal väg för Trump, jag upprepar det, nästan ta hem Pennsylvania för att kunna ta hem allting, då har han väldigt god chans att vinna. Och Pennsylvania har ju varit lite i blickfånget nu de senaste dagarna, speciellt i och med Bidens olika uttalanden om huruvida han är för de arbeten som sysslar med fossila bränslen, bland annat kol och fracking, alltså att den här tekniken att få ut naturgas på. Det är inte så lätt att säga som att han är för eller emot dem, utan var någonstans han står i frågan om till exempel bidrag till sådana företag och så vidare. Det är en väldigt viktig väljargrupp i Pennsylvania, bland annat de som jobbar i kolgruvor och de som jobbar med fracking. Det här försöker Trump kapitalisera på, att Biden kanske inte riktigt har varit tydlig i det här, och därmed så understryks ju vikten av Pennsylvania för båda kandidaterna.
Mm. Och Pennsylvania, det är ju bra att du nämner det som den näst viktigaste då, förutom Florida. För Gina, du och jag ska åka till Pennsylvania och sända därifrån på lördag, från platsen för en av det amerikanska inbördeskrigets mest ökända slag i Gettysburg.
Ja, då blir det slaget i USA-podden, ja, på slagfältet, precis, i Gettysburg. Mm.
Direkt i P1 klockan 20.03 är det. Men det är först på lördag. Nu är det bara tisdag. Det är en vecka kvar. Och om ni får välja en sak var. Nu har ni valt delstat. Men någonting annat i hela kampanjandet och i hela valet som ni håller lite extra koll på. Vad skulle det vara?
För det är det här vart de åker nu på slutet, tänker jag. Att hålla koll på deras reseschema, för att det säger en del om självförtroendet och taktiken i respektive kampanj. Och sen är det ju så att de alltid säger det väldigt sent. Man får bara reda på dagen innan eller två dagar innan vart de ska. Så att det där är, bestäms i sista stund hela tiden.
Mm. Och Fernando?
Nej, men jag försöker hålla lite koll på den juridiska striden som pågår, framförallt då det gäller lagar om röstning, förtidsröstning och poströstning. Det är ju så i USA att det är delstaterna som bestämmer hur röstningen ska gå till och vilka bestämmelser och lagar som ska gälla. Och därför så har vi ett lapptäcke beroende på delstat, så är det olika regler i de olika delstaterna. Och vad som då har hänt är att just nu pågår flera juridiska strider som tar sig ända upp till högsta domstolen gällande olika lagar runt om i de olika delstaterna. Bland annat kom det en dom om Wisconsin igår från högsta domstolen, där högsta domstolen säger att poströster måste ha inkommit i Wisconsin den 3 november för att räknas. Där gäller alltså inte poststämpel från den 3 november, vilket är en skillnad från andra delstater. Så det är verkligen ett lapptäcke, och det här kan ju bli, om det blir ett jämnt val, väldigt, väldigt avgörande.
Mm. Vi fortsätter att följa hela denna valrörelse ända till de ordinarie vallokalerna öppnar på tisdag, och efter det hela resultatet. Men nu tar vi varsin lyssnarfråga till er, tycker jag. Gina, Andreas undrar, hur funkar det inom USA med de två perioder en person får sitta i presidentämbetet? Om Donald Trump skulle förlora valet i år, skulle han då kunna försöka igen 2024? Och kan en person som gjort sina två perioder som president komma tillbaka som vicepresident?
Mm. Man får ju sitta två mandatperioder, så Trump kan försöka, om han skulle förlora nu, då kan han försöka igen 2024, om han vill. Det är kanske inte så troligt, men det går. Och när det gäller det här med vicepresidentkandidater, kan man komma tillbaka som vicepresident om man redan har suttit som president två perioder?
Mm.
Ja, alltså man... I 22 tillägget i konstitutionen så handlar det om det här. Och där står det att man får inte bli vald till president två gånger. Så då finns det vissa sådär juridiktyckare som säger att rent tekniskt skulle man då kunna hävda att om man är vicepresident och sen blir president på grund av att presidenten dör, då är man ju inte vald. Då har man ju liksom bara tillträtt som president. Mm. Men alltså, det skulle vara superotroligt att någon väljer en vicepresidentkandidat som redan har suttit som president två perioder. Det har aldrig hänt och utsikterna för det är väldigt små.
I teorin kanske jag, i praktiken nej.
Mm, bra sammanfattning.
Fernando, då ska
Får jag bara följdfråga på det, Gina? Hur lirar det med, för det finns väl en övergräns på 10 år som också står i konstitutionen, eller hur?
Precis, men då är det där med det lilla ordet vald som det skulle kunna bli strid om ändå, även om det finns en gräns på 10 år.
Mm. Spännande. Kanske vi kan se fram emot någon sån strid framöver under USA-poddens historia. Någon gång under avsnitt 10073. Då kanske det här blir aktuellt. Hörrni, Teresa undrar Fernando. Hon skriver, som jag har tolkat det har Trump liksom aldrig sagt rakt ut att han kommer att erkänna Biden som vinnare om så skulle bli utfallet när alla röster är färdigräknade. Vad skulle hända om Trump helt enkelt vägrar lämna Vita huset om han förlorar? Kan han det? Vägra att lämna Vita huset alltså?
Alltså det här var ju någonting som de som skrev konstitutionen faktiskt oroade sig över. The transition of power, alltså när man överför makten från en president till en annan. Och än så länge har det ju fungerat i USAs korta historia. Men om vi antar att Biden vinner valet och att elektorerna väljer Biden till ny president och att Trump på morgonen den 20 januari, som är det datum som man alltid ska överlämna makten på, det står i konstitutionen, den 20 januari så skickar kanske Trump en tweet eller någonting där han säger att det här var ett illegitimt valresultat, jag kommer stanna kvar i Vita huset för att tjäna folket. Om man återgår till konstitutionen då, så står det i det 20:e författningstillägget att en president och vicepresidents mandatperiod ska avslutas vid klockan 12 på dagen den 20 januari, at noon, då deras efterträdare, deras mandatperiod ska påbörjas. Så det är liksom tydligt i det 20:e författningstillägget vad som kommer hända. Det som kanske gör den här svartvita bilden lite gråare är om Trump skulle förlora med en liten marginal och han på något sätt skulle vara lyckosam med att sälja in narrativet att valet inte gått rätt till. Jag vill absolut inte säga att det kommer att bli så, och det har ju oroat vissa att det finns någon slags gråzon där. Men om det finns en tydlig vinnare, ja, då är också konstitutionen tydlig.
Mm. Tack för det, hörni. Då går vi över till högsta domstolen, tycker jag. För igår kväll så svors Amy Coney Barrett in som ny domare i högsta domstolen. Mm, så lät det i Vita husets trädgård igår. Det är ganska svårt att släppa att det är så dåligt ljud på det där, tycker jag, när man ändå svär sig in i högsta domstolen. Och Trump var också där förstås, och han underströk att den amerikanska grundlagen är garanten för den amerikanska friheten.
This is a momentous day for America, for the United States Constitution and for the fair and impartial rule of law. The Constitution is the ultimate defense of American liberty. The faithful application of the law is the cornerstone of our republic. That is why, as president, I have no more solemn obligation and no greater honor than to appoint Supreme Court justices.
Mm, det är min största ära som president att få utse domare till högsta domstolen, sa han också. Och Amy Coney Barrett i sin tur, hon underströk vikten av ett oberoende rättsväsende.
This separation of duty from political preference is what makes the judiciary distinct among the three branches of government. A judge declares independence not only from Congress and the president, but also from the private beliefs that might otherwise move her.
Ja, Gina, det här verkar vara ett väldigt viktigt budskap för Amy Coney Barrett att föra fram att hon och lagen är helt oberoende.
Precis, det var hela hennes linje under utfrågningen i senatens justitieutskott, där hon gång på gång fick olika frågor om specifika fall och olika infekterade frågor som kan tänkas komma upp i högsta domstolen, och gång på gång svarade att det får jag ta ställning till då, det handlar om en juridisk bedömning, inte om någon politisk inställning från min sida. Så att det var också huvudbudskapet här. Och samtidigt är det ju så att de som då har granskat hennes tidigare domslut ser henne som en tydligt konservativ domare. Och det är ju därför hon är väldigt populär bland, även om hon inte har uttalat sig i abortfrågan, så är hon väldigt populär bland abortmotståndare till exempel.
Mm. Fernando, hur besvärligt är det här då för Amy Coney Barrett att det har varit en så politiserad process?
Det är såklart besvärligt, och det ser man ju verkligen i hennes uttalanden när hon försöker understryka att man är oberoende som domare. Men jag tror också, precis som Donald Trumps två andra nomineringar utöver Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh och Neil Gorsuch, så är det Trump själv som skjuter sig lite i foten, eller skjuter dem i foten, om man kan säga så om det. Därför att han bidrar till den här politiseringen av domstolsväsendet när han bland annat säger att ja, men jag vill ha en nionde domare för att det kan bli viktigt för valet om valresultatsfrågan kommer upp i högsta domstolen. Han menar ju då att liksom, om han tillsätter en domare så är det större chans att han får rätt i domstolen. Och sådana saker, sådana uttalanden som gör att en domare som Amy Coney Barrett, som säkerligen anser att hon är en oberoende domare, måste ta ännu större grepp om den frågan och säga verkligen att här är vi inte politiker som domare, utan här är vi helt oberoende från politiken.
Mm. Och Fernando, hur har reaktionerna då på sen igår kväll när hon svors in? Hur har de varit från respektive parti?
Ja, de flesta republikanerna tycker att det här är en seger. Senatorer, bland annat Mitch McConnell, har varit ute i olika program och sagt att det här är ju någonting som man verkligen ska hylla, komma ihåg. Men demokraterna är såklart då mot det här, och vad man har riktat in sig på bland annat, två saker skulle jag säga. Det ena är att senaten gör det här istället för att driva igenom ett stödpaket i kongressen. Att republikanerna koncentrerar sig på den här frågan medan det finns människor som behöver stöd, ekonomiskt stöd runt om i landet. Men sen så pekar man ju också på det vi såg i utfrågningen i justitieutskottet, mycket från demokratiskt håll, nämligen sjukvård, och att det här valet av Amy Coney Barrett kommer påverka människors sjukvård. Man pekar då på att det kommer ske förhandlingar i Högsta domstolen angående Obamacare. Och där handlar det om Obamacares vara eller icke vara enligt demokraterna. Det behöver inte bli så i ett domslut till slut, men om man skulle gå på de organisationer som är kritiska till Obamacare och som har lämnat in den här stämningsansökan, om man skulle gå på deras linje helt och hållet, så skulle det betyda att Obamacare inte skulle finnas kvar i sin nuvarande form. Och då menar ju demokraterna under utfrågningen och även nu efteråt att det här är ett hot mot människors sjukförsäkring och sjukvård, och det är så också som det har låtit efter i reaktionerna.
Mm. Och Gina, då när hon nu börjar arbeta i det där vackra marmorpalatset som är högsta domstolen i Washington, vad är det mer hon har att göra förutom att ta ställning till Obamacare?
Ja, det är flera olika väldigt laddade frågor som kan komma upp den närmaste tiden. En av de frågorna handlar om Trumps deklaration till exempel, som kan komma upp igen i högsta domstolen. Och sen är det ju frågan om det som det har varit mycket fokus på nu är abortlagstiftningen. Det finns inget i pipeline just nu som vi känner till som gör att högsta domstolen kommer ta upp det. Men det vi har sett tidigare är att republikanskt styrda delstater har medvetet försökt tänja på reglerna för att få upp ett case, ett fall för prövning i Högsta domstolen som skulle kunna ändra på synen på aborter. Och nu när det finns en stabil konservativ majoritet så kommer de säkert försöka med det igen. Så att det tror jag vi kan vänta oss framöver.
Mm. Spännande. Hörrni, vad har ni inte kunnat släppa? Ska vi börja med Fernando?
Nej, men jag bor ju ganska mycket på hotell nu. Bland annat är jag ju i hotellobbyn just nu. Och jag kan inte släppa hur stora kuddarna är på hotell. Det känns som att det är någon slags heder i det där. Eller liksom, ju större det är, ju bättre. Det tycker inte jag. Jag gillar mer eller mindre att ha liksom nästan en trasa som jag i så fall kan dubbelvika om jag skulle vilja ha den lite större. Just nu så känns det som att jag lägger mitt huvud på ungefär på en elefant och jag sover dåligt för att kuddarna är gigantiska. Jag kan liksom inte riktigt beskriva för hur stora jag tycker att de är. Så det kan inte jag riktigt släppa, för att när jag är ute på vägen så här och täcker olika saker så är ju just sömnen ganska viktig. Men de här kuddarna förstörde för mig.
Det är mycket bra. Jag kan säga redan nu, Fernando, att lyssnarna och framförallt våra Instagram-följare kräver redan nu en bild på dig och kudden. För att vi vill också kunna...
Sover, eller?
Ja, eller liksom i vaket tillstånd. Vi vill också kunna jämföra om kudden eller det berömda munskyddet är störst.
Okej. Okay. Mm. Det är faktiskt en bra fråga. Ja.
Gina, vad har du inte kunnat släppa?
Ja, men jag har faktiskt också en grej som har med hotell att göra. Och det är personalen på det här hotellet där jag bor just nu i Washington. Jag bodde också här i våras när coronan slog till och när allting stängde på väldigt kort tid, på bara några dagar. Och det var en väldig rädsla och undergångsstämning på många håll. Och då var jag en av några få gäster här på hotellet i mars. Och jag tror jag berättade i podden om hur personalen här nere i receptionen sjöng varje gång jag kom ner till frukost och hade en liten Miss Gina, Miss Gina-sång. Mm. För de blev så glada att de hade åtminstone en gäst. Mm. Jag kan säga att nu är det ingen som sjunger längre på det här hotellet. Alla här har blivit uppsagda. Mm. Stället går i konkurs. Det är coronakrisen som har knäckt ekonomin. Och det är väldigt dämpad stämning här. Och jag frågade en av kvinnorna som jobbar här, hon städar. Och jag frågade häromdagen hur hon mådde och då började hon bara storgråta. Hon har jobbat här i 22 år. Det finns inga andra jobb att söka, säger hon. I stort sett alla hotell i Washington med omnejd har permitterat eller sagt upp personal. Och hon är så otroligt orolig över vad som ska hända, inte bara med hennes jobb utan också med hennes sjukförsäkring som då är knuten till jobbet. Vad händer om jag blir sjuk? Mm. Så väldigt tuffa tider för många i USA just nu när det gäller ekonomin och att få vardagen att gå ihop. Det har jag väldigt svårt att släppa.
Mm. Jag ska påminna om att alla våra sändningstider ifrån USA, för vi sätter ju igång och sänder ett långt pärlband av direktsändningar i P1 som sen också poddas ut direkt efteråt. Vi sätter igång med det på lördag och håller på under en veckas tid framöver. De finns på vår Instagram att titta på. Och så såklart i radiotablån då, i tidningar och på vår webb. Men vi sätter igång på lördag och då, det jag inte kan släppa, det är att jag ska få komma tillbaka till Gettysburg som vi nämnde tidigare, som ju är det här slagfältet från inbördeskriget i Pennsylvania. Och jag har inte varit där sedan jag var 6 år, så det blir ju väldigt spännande att se om någonting har förändrats. Till exempel tror jag att det kan ha förändrats lite grann i synen på Robert E. Lee på de museer och de slagfältsmonument som finns att titta på där. För att då när jag var 6 år och var där och tittade, då var liksom generalen Ulysses Grant på nordsidan och general Robert E. Lee på sydsidan jämnbördiga hjältar i den amerikanska historien. Så det blir intressant att se vad som har hänt där, och så blir det underbart att träffa er. Tack för att ni var med, Gina Lindberg, Fernando Arias, Joel Löv var tekniker, Viktor Mattsson var producent, jag heter Sara Stenholm.